Normally, being a little extra can be a bit much, but when it comes to healthcare, it pays to be extra. And United Healthcare makes it easy with Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they supplement your primary plan, helping you manage out-of-pocket costs without the usual requirements and restrictions like deductibles and enrollment periods. So when it comes to covering your medical bills, you can feel good about being a little extra. Visit uh1.com to find the Health Protector Guard plan for you.
Presenting the reigning, defending, undisputed UFC lightweight champion of the world.
Nu så, välkomna till MMA-podden timmen. Hur har ni det? Hoppas att ni har det riktigt bra. Lite roligt, men jag började av en anledning. Jag råkade glömma att klicka liksom streama live, så att jag påbörjade snack och började prata. Och så när jag tittade upp då i så här vänstra fliken då, så ser jag att fan, det är ingen som har dykt upp och det tickar ingen klocka, det är någonting som inte stämmer. Och då såg jag att jag hade inte gått live. Så det var tur att jag märkte det, så jag inte bara satt här och snackade i liksom flera timmar och pratade på. Jag vet att det ibland tar ett tag innan det dyker upp folk till liven, till sändningen här. Så får bara avvakta lite och se tills det börjar rulla in lite folk. Men jag tänkte att ni kan i vanlig ordning påbörja era frågor, så har vi dem. Sådär, så kan jag göra mitt bästa att besvara vad det nu är som ni undrar över. Podden finns ju nu till mesta dels på Patreon. Det är fortfarande fritt att hoppa in på Patreon om man vill lyssna på de avsnitten. Men här får ni också möjligheten att ställa frågor om liksom matcher som har varit, matcher som kommer. Sen kanske jag inte kommer kunna prata om precis allihopa, men jag kommer ändå göra mitt bästa att liksom besvara de frågorna som ni har. Jag ska ta en titt bara på vad vi har att se fram emot. Det som kommer i alla fall vad gäller UFC-väg. Så har vi det 8 april. Så har vi Pereira vs Adesanya 2. Väldigt intressant gala. Veckan efter det har vi Holloway mot Allen. Veckan efter det har vi Pavlovich mot Blades. Veckan efter det har vi Tsarukyan mot Moicano. Så april ser ut att bli en riktigt, riktigt bra månad. Och är det någon av de här galorna som ni själva ser fram emot lite extra, som ni tror kommer bli liksom, ja men kanske superevent om man säger så. Jag kan säga att jag är personligen väldigt nyfiken på, jag kommer att bortse från den kommande UFC-galan, men om vi tittar på de här Fight Nights då, Holloway Allen, superintressant huvudmatch. Och sen har vi Tsarukyan Moicano, också en oerhört intressant match mellan de två. Det här ska bli riktigt, riktigt spännande att se. Renato Moicano med sina 17-5-1, Tsarukyan med 19-3. På det kortet har vi även Emily Doucet mot Poliana Viana. Vi har Caio Borraglio mot Mikhail Oleksijczuk, Juliana Rosa mot Fernando Padilla, Rodolfo Vieira mot Cody Brundage. Så det kommer bli intressant. Se om de har något spännande på underkortet. Ingenting som sticker ut kanske supermycket just nu, men man vet, det kanske ändrar sig. Sen har vi UFC och ESPN 44, Holloway mot Allen. Det här blir en riktigt intressant match. Max Holloway kliver in med sina 23 vinster, 7 stycken förluster. Vi har Arnold Allen med sina 19-1. Och nu blir frågan då, hur bra kommer Arnold Allen att se ut mot någon som Max Holloway? Och var står egentligen Max Holloway i den här divisionen? Kan det vara så att Max Holloway kanske egentligen borde börja röra sig uppåt? Kan det vara så? Jag tror att vi kommer få svaret på det under den galan. Vi har även Edson Barboza mot Billy Quarantillo. Vi har Azamat Murzakanov mot Dustin Jacoby. Vi har Tanner Bowser mot Ion Cutelaba. Pedro Munoz mot Chris Gutierrez. Bill Aljo mot TJ Brown. Ska vi se om underkortet har en intressant Zach Cummings mot Ed Herman. Snacka om veteranerna. Så gammal är Zach Cummings egentligen? Zach Cummings är, alltså jag trodde Zach Cummings var mycket äldre, man hade bara 38. Inte för att det är superungt kanske när det kommer till MMA-väg, men jag trodde att han var typ över 40. Ed Herman däremot, han är 42. Yes. Så verkligen veteranerna. Clay Guida mot Rafa Garcia. Brandon Royval mot Mathieu Nicolau. Oj, Lando Vannata var långt ner han låg på kortet. Lando Vannata har ju haft en väldigt underlig karriär i UFC. Alltså från att göra den debuten han gjorde mot Tony Ferguson. Så trots förlust, det såg ruskigt bra ut. Men sen har det ju bara varit förlust, oavgjort. Alltså det är helt sjukt. Vinst, förlust, vinst, förlust. Vinst, förlust, vinst, förlust. Han har inte lyckats rädda ihop. Shit, han har fått alla sina förluster i UFC. Han kom in obesegrad i UFC. Och sen har han blandat och gett vad gäller förluster oavgjort. Helt galet. Helt galet. Nu ska vi se. George frågar, har hört att UFC ska komma till Sverige i sommar. Vet du något om detta? Alltså, så här. Jag vet nog egentligen inte mer än vad någon annan vet i dagsläget. Jag tror till och med att det var väl Dana White, va, som sa det när han fick frågan om typ Holland. Så sa han, det kommer inte bli i år, men vi vill till Sverige. Och det låter ju väldigt positivt. För när Dana White själv säger att de håller på att planera Sverige, då blir det med största sannolikhet av. Och jag tänker att, vad heter det, det var lite surr om det här egentligen redan förra året att UFC skulle komma till Sverige, men de dök ju aldrig upp. Så då kan jag tänka mig att jag blir nog inte förvånad om de dyker upp kanske framåt sommaren eller hösten. Det verkar som att Khamzat, vad sa han, att han ville fightas med någon typ i juni, juli i Stockholm eller vad det var. Och det är inte omöjligt att det kan bli en, att det kan bli något sånt. Och jag menar, om Khamzat själv slänger just med det liksom den månaden, då börjar man ju undra om han vet egentligen mer än vad vi vet. Men tyvärr, som svar på din fråga, jag har tyvärr inte mer info än så. Men det lär väl börja dyka upp, kan jag tänka mig, så sakta liga. Och till slut kommer man väl kanske börja se lite matchningar, så man kan börja spekulera att det händer. Och jag tror väl ändå att UFC brukar väl annonsera ut datumen i liksom relativt god tid i alla fall. Och så säger Kronis Ironis frågar, vad anser du om hela Leon Edwards och Colby-situationen? Alltså, jag är ingen fan av det där alls. Jag ska ta fram, för att jag tog upp det här i Patreon-avsnittet. Jag ska ta fram Colby, vad han har gjort egentligen senaste tiden. Så drar jag det även här. För jag tyckte att det blev ganska det blev ganska intressant när jag väl tittade på det. Så här. Colby Covington vann mot Robbie Lawler augusti 2019. Sen mötte han Kamaru Usman för första gången och fick slåss om titeln. Och då förlorade han 4-10 i sista ronden. Där bröt Mark Goddard. Sen möter han Tyron Woodley, slår ut honom i femte ronden, tidigt i femte ronden. Och det leder till att han får ytterligare en returmatch mot Kamaru Usman. Han förlorade den på domslut. Det här är då november. Så att han fightades en match. Han fightades egentligen två matcher i 2019. Han fightade en match 2020. Och han väntade mer än ett år för att få möta Kamaru Usman igen. Så det var 19 september Tyron Woodley. För sen 6 november 2021. Och den förlorade han. Efter det möter han Masvidal. Och det var mars förra året. Och nu verkar det då som att han ska få möta Leon Edwards. Och tittar vi då på Kamaru Usmans record, vilket också blir väldigt intressant här, för det betyder ju, det vi ser nu redan är att Colby Covington behöver teoretiskt sett ha vunnit så här en enda match mellan sina titelchanser. Jag är ingen superfan av att man ska få de titelchanserna så lätt. Nu tycker jag att deras Kamaru Usman och Leon Edwards, förlåt, Kamaru Usman och Colby Covingtons andra match var ruskigt bra. Och mitt i den så började jag till och med heja på Colby Covington, för att det var en så spännande match. Men tittar vi på till exempel Kamaru Usman, skulle det vara hans record? Han har mött Colby Covington, sen mötte han Jorge Masvidal, sen mötte han Gilbert Burns, sen mötte han Jorge Masvidal igen, sen mötte han Colby Covington, och så mötte han Leon Edwards två gånger. Han har egentligen bara fightats mot fyra personer sen han tog titeln. Och då är det 1, 2, 3, 4, 5, 6 stycken matcher där titeln är involverad. Det är egentligen ganska galet att en person som håller i titeln möter två personer två gånger på rad på så otroligt kort tid. Mellan 2019 och 2021, slutet på 2021, så har han fightats mot Masvidal och Covington två gånger. Två gånger! Nej, som sagt, jag är inget superfan av den typen av så här, vad ska jag säga, MMA-ekvationer för att nå titelmatcher. Jag kan tycka att det är på ett sätt lite fel. Jag gillar inte riktigt. Men nu är det så det ser ut. Men att Colby Covington på något sätt ska förtjäna en titel på att egentligen bara torska en titelchans och vinna en match. Alltså, nej, nej. Sen tror jag att det hade varit en jättespännande match. Jag ser jättegärna den matchen och jag tror att den kan vara väldigt, väldigt rolig. Men jag tycker inte att det är rätt. Det tycker jag inte. Men vad tycker ni här? Liksom, tycker ni att den matchen är korrekt? Är det den matchen ni vill se? Eller hur ligger det till? Roger Eriksson, tack så jättemycket Roger. Det är jättebra med mig och Japan var fantastiskt. Alltså Japan var sjukt grymt. Jag åkte till Japan i... För er som inte följer mig på mina sociala medier, jag sa att jag skulle bort någonstans och jag stack till Japan. Min farsa har varit där nu en viss period och han hörde väldigt, väldigt spontant av sig och bara frågade, vill du komma till Japan? Och då tackade jag ja. Så jag blev nedbjuden till Japan och fick spendera i runda slänga 10 dagar i Japan och det var grymt. Första dagarna var lite grått och tråkigt och jag... Eftersom att resan gick så fort, det gick från... Hej, vill du komma? Till att typ 2 veckor senare sitta på ett plan själv ner till Japan. Och så det var lite svårt att smälta att jag ens hade landat i Japan. Det kändes lite så overkligt. Men det blev jättefint väder och 3 dagar in så började jag bara bli förälskad i landet. Så helt otroligt. Fantastisk mat, grym kultur och bara jättehäftigt att få besöka Japan. Så det var riktigt, riktigt ballt. Det var det. Jordi frågar, hur skulle en potentiell match mellan Jan och Chito Vera se ut, tror du? Shit, det är en bra fråga för att man undrar ju på ett sätt var står Jan idag rent så här mentalt och liksom alla de här motgångarna som Piotr Jan har haft. Så undrar man ju verkligen liksom, var är han? Har tvivlet på honom själv börjat komma? Uppenbarligen så har han svårt att vinna domslut. Men nu också blir det ju det här att matchen mot Merab Dualishvili, jag menar, de andra matcherna, det kan man väl argumentera för att vissa av dem kanske inte riktigt torskade, typ då Sean O'Malley. Men kommer man in på Merab Dualishvili så är det så här, det är inget tvivel. Merab han vann liksom. Han spöade honom. Piotr Jan fick egentligen, jag tror inte han fick någonting uträttat i den matchen. Det var väldigt, väldigt svårt för honom att egentligen göra någonting. Jag minns inte om alla ronder gick till Merab, men jag tyckte att han gjorde en sån sjuk prestation. Och jag sa även det i MMA-podden på Patreon bara att jag tror till och med att det kan vara så pass att Merab Dualishvili även vinner mot Aljamain Sterling om de skulle fighta som titeln. Merab just nu ser alltså snudd på ostoppbar ut och han har verkligen fördelen. Han är liten, han är svår att ta ner, han är svår att hålla nere. Och korta har alltid väldigt lätt för att komma upp. Det är en väldigt kort distans. De behöver liksom ta sig upp. Liksom. För en lång person det är mycket mer. Liksom, lämmarna är bara sjukt mycket längre och det blir knepigare. Men jag vet inte. Men det är svar på Jan och Chito. Jag vet inte. Alltså, det är så här också om vi tittar på Chito Veras prestation nu i helgen. Alltså, jag vet inte vad som hände. Det var som att han vaknade aldrig. Vi vet att han är segstartad. Och... Sandhagen gjorde en fantastisk prestation mot honom och jag tyckte att han hade en bra gameplan för att vi vet att Chito Vera är, han är segstartad liksom. Han kan ta sina risker att det här med att ja, men jag ger bort två ronder liksom. Jag vill läsa första och kalkylera under rond två. Men det som sen hängs också, det är en dålig gameplan, för du behöver fightas i kapp liksom. Då måste du vinna de tre sista ronderna. Och det är inte speciellt smart. Så jag tror att båda de här två, som jag sa i veckan som MMA-podden, så sa jag också, jag tycker nog att Tito Vera just nu, jag tror att han behöver ta en paus. Och sen tror jag att han behöver nog få in någon som jobbar med honom i den mentala aspekten. Jag tror att han behöver det nu. Jag tror han behöver någon som får honom att tända till direkt, som får honom att så här, vakna på en gång, som inte, så han inte liksom fastnar i sitt spår. För att han har också haft tur i vissa matcher. Alltså det får man på ett sätt igen. Alltså jag vill inte säga att så här, ah, Dominic Cruz-Barken var tur, men på ett sätt så hade den matchen gått i domslut, så tror jag nog inte att Chito Vera hade vunnit. Jag tror att Chito Vera hade torskat mot Dominic Cruz då. Så man kan såklart se det här, i fjärde ronden han hittar det. Men det kommer komma stunder då du inte hittar de ingångarna och de avsluten. Och jag tror att det är det just nu som är den stora faran för Chito Vera. Han är superduktig, superduktig. Men det blir farligt att förlita sig på gameplanen att jag kommer hitta avslutet. Jag tycker att det är korrekt att söka efter avslutet så som han gör. Men jag tror att han kanske också måste fightas matcher med lite mer så här, med lite mer, en mer brådskande känsla. Att känna att jag måste också vinna ronder, inte bara hitta ett avslut i rond 5. För det blir det som man brukar säga på engelska, live by the sword, die by the sword. Och det är verkligen så det är, att det är en knivsägg. Det är en otrolig balansgång det där, med att balansera upp hela, att okej, jag kommer hitta avslutet. Och det blir också en stress till slut när du kommer in i de sista ronderna och vet att jag har torskat tre ronder. Det spelar ingen roll om jag briljerar i de här två. Visst, jag kanske kan få oavgjort, men det är inte det man är ute efter heller. Så att det finns så mycket frågetecken just nu mellan mig och dem. Som du märker, jag har verkligen ingen aning hur en potentiell match skulle se ut. Jag tror att båda två har, det är mycket här uppe för dem. Jan har också lite den stilen, men på ett annat sätt. Alltså på ett annat sätt. Och det är det att han vrid verkligen upp tempot på ett sätt i de senare ronderna som inte riktigt Chito Vera gör. Så vi får se. Vi får se. Jag tror att det kan bli en väldigt bra match om det skulle bli av. Det är en rolig matchning. Och jag hade jättegärna sett den. Och den, även fast bara kommer från förlust, det är ju solklart en typ fight of the night eller så. Det skulle liksom vara så här. Det skulle till och med kunna vara, kanske taskigt mot just Jan, men det skulle till och med kunna vara så här, öppna upp en PPV typ. Eller sista matchen på en PPV. Sista matchen på en underkorts PPV. Så ska vi se. Kronos Tyroni skriver det här. Nu ska vi bara kolla. Känns konstigt med tanke på att Edwards Belal med mera sitter satt på långa win streak och inte får chans på det som kommer sett Kronos Belal istället för någon motiv. Jag håller med. Jag hade jättegärna sett det också. Det kan jag hålla med om. Är det bara jag eller är det känslan att det är mycket vanligare med konstiga domslut idag än låt säga för typ 3 år sedan? Ja, alltså det kan mycket väl vara så. Det kan mycket, mycket väl vara så. Speciellt de senaste galerna har det varit riktigt snurriga domslut om man säger så. Jag tänkte bara passa på att slänga in det här också, för de här hjälper mig just nu med podden, så kom ihåg att kolla in dem. Och det här är då Frank's Hair, för att visste ni att fler än hälften av alla män tappar hår, och jag är en av dem. PRP förebygger håravfall, och det är enkelt. Man använder sig av kroppens egna tillväxthormon, så kallade trombocyter, som injiceras i hårbotten. Det sticker lite, men du kan gå och jobba som vanligt dagen efter. Så boka en kostnadsfri konsultation på frankshair.com. Så som ni ser där. Det är bara... Jag är så dålig på den här, jag lär mig aldrig. Det är tvärtom. Där. Kolla in den. Där har ni.
Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com.
Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is PlushCare. PlushCare is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss.
Nu ska vi se. Men om vi går tillbaka då till de här vad ska vi säga, domsluten som var nu, till exempel med Dan Margera som gav, eller vad var det, 30-27 till Macy Barber, och den matchen mot Angela Lee som också var väldigt konstig. Och sen har vi den här domaren som liksom dömde också helt skevt. Att en domare lyckades få det till att Chitovera har vunnit 3 ronder, alltså det var helt galet. Alla domarna var överens om att Särningen vann de första 2. Men en domare tyckte uppenbarligen då att Chitovera gjorde tillräckligt mycket i de sista 3 för att han skulle vinna. Och det är snurrigt alltså. Det är väldigt, väldigt snurrigt. Och jag lyssnade på Helwani när han gick loss på det här. Jag tyckte han tog en väldigt bra poäng. Vad händer om det finns 2 stycken som sitter och tänker på det här sättet? Och det är en väldigt bra poäng. Alltså jag tror att det behöver bli... Det måste vara mycket, mycket noggrannare. Och jag tycker verkligen att domare som dömer sådana här helt uppåt väggarna konstiga domslut, alltså, de ska inte få fortsätta. De ska inte få fortsätta. Man måste kunna kolla upp dem också, granska dem och se att så här, det här stämmer inte. Det är som den här, vad heter han, som han hade gjort någon Bellator-match som var bara helt skevt dömt. Han hade dömt någon match i UFC också som var helt skevt dömt. Nu minns jag inte vad han heter bara för det. Men det var en stor snackis här för någon månad sedan. Och den killen är typ så här ökänd för att döma matcher på det sättet. Och då är det så här, vad fan, om jag går till mitt jobb och gör ett dåligt jobb varje dag, jag kommer inte få vara kvar. Då förstår jag inte vad det är med de här domarna som gör att de sitter på en position där, trots att de gör så här katastrofala liksom domslutsprestationer som är så fel att alla bara sitter där och bara, alltså vad hände? Ibland gapas det rån och det inte är något rån, men det finns gånger då man verkligen säger, alltså vad hände här? Typ Paddy Pimblett. Det är så här, hur gick det till att han vann den matchen? Hur gick det ens till? Och då tycker jag att domare som liksom om och om igen gör den här typen utav dömningar, de måste också bli sållade att så här, du har dömt så konstigt på liksom 10 matcher av 30. Då måste man ju se över, de måste väl få bli vidareutbildade eller någonting, för jag menar, jag förstår inte, och jag är förvånad att det finns så lite domare som är, eller så många domare som är så pass dåliga på att döma. Det är en väldigt, väldigt underligt. Väldigt, väldigt underligt. Hallå Jakob, hur är läget? Nu ska vi se. Känns sjukt att säga, men har verkligen blivit stort fan av Jordis analyser. Analyser har ett bra öga för gaming. Jag håller med Jordi. Jag håller med. Jag tycker han är grym när han pratar om sporten. Han har ett otroligt öga och det visar vilken fighter IQ den killen sitter på. Och det var det jag sa, jag vet att jag tog upp det. Jag vet inte om det var någon MMA-podden live eller om det bara var en MMA-podden. Om det var någon vanlig MMA-podden. Men han är så sjukt bra på det att han behöver inte vara king of cringe. Alltså han behöver verkligen inte vara det. Han behöver bara vara den här totalt skarpsynta personen. För den ena grejen är en akt, och jag fattar att det är en akt. Men den är så dålig att den faller så sjukt platt, medans den andra delen är så otroligt bra. Alltså han är så bra. Alltså jag kan lyssna länge på Henry Cejudo när han sitter och bryter ner och analyserar. Och det var en, jag tror att det var precis han och DJ snackade om Volkanovski-matchen. Sjukt bra. Ruskigt, ruskigt intressant att lyssna på de två när de pratar om det. Och det är sånt här som jag tycker att man borde få se Han gör ju jättemycket sånt, så att uppenbarligen har han en YouTube-kanal där han gör de här grejerna. Men det är så här, du är så bra, du behöver inte gå till King of Cringe. Jag hoppas att han liksom slappnar av med King of Cringe nu till hans comeback, för att jag är väldigt nyfiken på hans comeback, just för att jag har, precis som dig Jordi, fått en annat, så här, ett annat öga till hur han jobbar. Och det gör honom väldigt intressant. Så att jag är supernyfiken på att se mer av honom. Jag vill verkligen se mer av honom. Så vi får se om vi får det, helt enkelt. Och när vi ändå är inne lite på Perry Bimlet, så måste jag ändå ta upp det att Perry Bimlet har ju nu kallat ut Jared Gordon. Han ska ha opererat sin fot, tror jag det var. Och efter den operationen så har han gått ut med någon så här arg grej om att han vill möta Jared Gordon, vilket är så här helt sjukt att han helt plötsligt vill möta Jared Gordon. Men jag undrar om det är så att han vill möta Jared Gordon för att han så här, nu har fattat att okej, jag torskar mot honom, alla tycker att jag förlorar mot honom, jag måste gå in och göra det här bra, och därför vill han möta honom igen. Sen kan det ju vara också, för det här är så i fler kommentarer, alltså kommentarsfältet bland då, typ MMA Fighting Junkin, om har lagt upp där, så är det ju visst också som börjar undra om det är så att Perry Pimblett kanske duckar Drew Dober. Och det kan vara så. Det kan mycket väl vara så att Perry Pimblett just nu duckar andra fighters. Att han förstår att om den här matchen gick så här och de här är bättre, jag tror att det är lite, ja, jag tror att det har ställt till sig lite i huvudet. Sen tror jag också att Perry Pimblett har råkat ut för den berömda hybrisen, och det vet vi också med hela Ariel Helwani-grejen, vilket var ju, alltså det var ju bara så jävla sjukt att han ens liksom, att det där ens blev en grej, blir bara så otroligt galet för mig att det blev som det blev. Men det är stört. Det är riktigt, riktigt stört. Vad tycker ni om Perry Pimblett, och vad tror ni om en kommande match? Vinner Jared Gordon den, eller är det Perry Pimblett som vinner ett eventuellt turmöte mellan de två? Och var inte rädda, släng gärna in fler frågor så att vi kan fortsätta konversationen ett tag. Sen kan jag säga att det kommer att bli någon form av jag ska se, Kronis Ironis skriver Paddy kommer bli knockad i bättre motstånd. Ja, jag tror också det. Jag tror att det kommer komma en dag där han kommer åka rejält ner i canvasen. Jag tror det. Jag tror inte att han kommer bli... Jag tror att hans UFC-vända kommer nog att hålla ett tag, för att han är en person som drar folk och allt sånt. Han kommer kunna dra på sig x antal förluster, och de kommer fortfarande kunna liksom ha in honom ändå. Han är verkligen det där som, jag vet inte om ni minns citatet från Dana White när det gällde Conor McGregor, när han säger if this guy can just throw one punch, liksom. Han har så mycket star quality, den här killen. Kan han bara slå ett slag så har vi en stjärna där. Nu gick ju McGregor och blev både mästare och champ och liksom allting. Men vissa personer har en form av star quality som man kan utnyttja på väldigt väldigt bra, och jag tror att det är det man kan göra med vad heter det, med Paddy Pimblett, och det vet UFC. Terence McKinney, vänta, nu fick jag hjärnsläpp på vem det var. McKinney UFC, exakt, just det, T-Rex. Där har vi, jag ska kolla hans rekord bara, för jag får med att han åkte på en rätt grov knock, va? Just det. Shit, det sjuka att han har åkt på två knäavslut. Det ena är från Drew Dober och det andra är från Ismael Bonfim. Och den matchen var ju, just Bonfim-matchen var ju sjukt spännande. Just Bonfim, bröderna Bonfim debuterade på samma gala där. Båda gjorde två bra debut. Jag för mig till och med att hans brorsa också fick ett avslut där. Alltså Terence McKinney mot Paddy, jag tror att det är problem för Paddy. Jag tror att det är riktigt problem för Paddy. Jag tror det. Jag tror att Jag tror inte han vill möta den typen av fighters. Så här, jag tror att han är övertygad om att han kan vinna med den typen av fighters. Han verkar ju tro att han liksom ska ta ett bälte i den här divisionen, vilket är ju bara, det är bara ren galenskap att han ens tror det. Jag vet inte. Jag tror att han torskar i alla fall. Per mot Guram UFC Sverige. Det hade varit sjukt intressant, men jag tror aldrig vi kommer att få se det. Och då menar jag på så här, vi kommer absolut säkert kunna se Per mot Guram, men Paddy mot Guram i Sverige, it ain't gonna happen. UFC kommer bara lägga Paddy på pay-per-views. Han är en så pass stor stjärna idag att folk kommer att köpa PPV:n, inte för att han är huvudnumret, de kommer köpa PPV:n för att han är på pay-per-view, och det är någonting som UFC förstår sig på så otroligt bra. De gjorde samma sak med McGregor, och de gör det med många så här up and comers som är liksom, drar in folk som får publiken, needle movers som Dana White brukar säga. Paddy är en sån, så att de skulle aldrig sätta Paddy i UFC Sverige. Jag tror inte ens att vi kommer se Paddy på kabel-tv, och då syftar jag på typ så här en fight night, utan i alla fall inte nu. Paddy just nu är för stor, och UFC kan göra för mycket pengar på honom genom att ha honom i genom att ha med honom i på pay-per-views helt enkelt. Nu ska vi se. Tänker bara Paddy mot Turner. Åh, vem är Turner nu då? Varenda fighter i topp 15 skulle sätta som favorit mot Paddy. Jag tror det är med. Ja, det är Jalen Turner antar jag att du tänker på. Ja, nej, han hade åkt på tvärdäng. Vad är din tanke om åsikt om Bo Nickel-hypen? Alltså, det är intressant. Jag gillade lite så här Shamsats syn på det, att så här, vi kommer mötas längre fram, kanske om en titel, och det kommer vara en extremt stor match. Och det var, jag tyckte ändå det var, han bara, nu vinner jag mot honom, men liksom, om UFC är smarta nu så väntar de. Och jag håller nog med. Jag tror det är med. Jag tror att Bo Nickel är mer än hype. Det tror jag. Jag tror, eller om man ska säga, the hype is real, tror jag. Han har mycket han behöver liksom styra upp i sitt game, och det blir intressant att se när han får möta snäppet tuffare motståndare liksom. Jag är imponerad över det han har gjort. Hur vem vrider på det, han har fortfarande bara gått 3 stycken MMA-matcher, men det såg bra ut. Det såg väldigt bra ut, och jag är riktigt nyfiken. Sen var det någonting med Bo Nickel som jag kanske inte riktigt gillade i vissa intervjuer han gjorde. Men det var som jag sa, jag vet inte om det här var på Patreon, men det var som jag sa där också, att det kan också vara så bara att han har gjort så pass mycket intervjuer, och han har gått match nu, och han är liksom, han är trött, och då kanske man inte ibland svarar på allra bästa sätt, eller kanske, ja, man är trött, och då kan vissa intervjuer kanske bli lite sämre, så det kan vara en sån sak bara. Ska vi se. Såg du något på jo, men det gjorde jag. jag kan erkänna att jag såg faktiskt allt. Jag såg allting. Det är så sjukt. Hela den grejen är så sjuk, och ibland kan vissa så här sjuka saker, det får inte bli för sjukt, så att vrid inte på det jag försöker säga här, men vissa lite sådana här udda prylar ibland, som, och det är väl därför jag egentligen kanske fastnade för MMA från början också. Det var något annat, det var annorlunda, det var någonting vi inte riktigt hade sett. Men Power Slab för mig, det blir bara så, det är så galet. Alltså det är ett sånt stört koncept att ställa sig och bara ta emot det här slaget och sen bli släkt som de blir, och hur stor inverkan det här singelslantningen kan ha. Det är bara så galet. Det är bara så galet. Och det gjorde att när jag väl började titta på det, så var det så här, shit, jag kan inte riktigt sluta titta, för att jag tycker någonstans att det är så sjukt liksom. Det är så sjukt, och det är sjukast av allt egentligen att de försöker få det här till någon form av sport. Alltså, det är bara galet. Alltså, det här har ju funnits ett bra tag. Det är inte som att det är något nytt. Alltså, det här har ju funnits. Sånt här har man ju liksom halkat förbi flera gånger på Facebook eller liksom YouTube, och de här grejerna har poppat upp. Det är inte som att jag har suttit och sagt, åh, vad är det här? Och djupdykt. Och de är så här, ah, okej, sjukt, och så har jag gått vidare. Men nu när UFC började med det, så var det nog bara så här, shit, det här är så jävla sjukt alltså. Och tänk att folk bara ställer sig där, bara, men ge mig det allra hårdaste smällen du kan. Och så hoppas jag att jag inte blir knockad. Och sen hoppas jag att jag ska knocka dig. Vilket är bara så jävla galet. Det är så otroligt galet. Men de har kört på sin grej och ja, vad ska man säga? Vi får väl se hur länge det här fortsätter. Jag tror kanske inte att det här kommer bli så stort som Dana White vill få det till. Men vi får se. Jag tror att det här kommer bli en sån grej där ganska många kommer att så här småfastna, men kanske inte riktigt våga erkänna det. Sen skulle jag aldrig någonsin liksom betala för att titta på det här eller börja följa slapfighters på Instagram. Liksom. Men som ett rent spektakel, så som man såg UFC i början, som ett rent spektakel, ja, det är någonting gör att jag blir lite så här obehagligt nyfiken på vad fan är det här för någonting egentligen? Så kan jag känna när jag ser på det. Vad tycker ni? Jag är lite nyfiken på vad är er tanke om det där? Det roliga var ju att Anthony Smith vågade ju knappt prata om det, för han trodde att han bara, nu kommer jag bli cancelad om jag säger att det här är bra. Och jag är inte på hans falang. Jag tycker inte att det är så bra. Han sitter ju och beställer pay-per-views och allting och går på galer och ja, är galet. Då ska vi se, Georgia här frågar, vem bör Figueiredo möta i sin bantamviktsdebut? Då ska vi se. Han borde möta... Nu är det helt liksom obaserat på vad jag vet om vilka som är matchade och sådär, men jag tänker väl kanske någon typ topp 10, topp 5 så här. Ricky Simone, Pedro Munhoz, Song Yadong, Dominic Cruz, Rob Font, Marlon Vera. Kanske inte Marlon Vera då, men sen att han skulle lika gärna kunna få möta någon i topp 5 alltså också. Han är ändå tidigare champ, men nu vet jag inte om det stämmer att Cruz och Cody Nolov är bokade för att gå match. Det är ingenting som står på UFC-sida, men jag såg att det dök upp någonting om det. Men jag vet inte om det var i en intervju att det var Cody som sa att han ville möta honom. Jag vet inte. Alltså så, svår fråga, men Rob Font kanske? Dominic Cruz? Någon sån? Det hade varit kul att se honom mot Dominic Cruz. Det är ju champ versus former champ då. Ja, det var lite spännande. Nu ska vi se. Kroniskt Beats kärrotränare hade lätt kunnat lura sig in som coach. Ja, verkligen. Och han hade ju varit den som Joshua Fabia då. Han hade ju varit den som hade stått och örfilat sina liksom adepter stenhårt för att öva hakan typ. Han hade väl stått med en pinne eller en slägga och slagit på dem. Det gotta strengthen your jaw. Eller någonting. Men ja. Ja, jag vet inte. Konstig grej det där. Släpp i alla fall. Armino frågar, vad säger hon Costa Chamzat? 90% klart kommentar. Jättebra match, boka den. Jag vill se den. Det finns redan någonting mellan dem. Hela den där händelsen under Nate Diaz-galan som då, vi vet ju hur allt det gick. Och det finns redan så mycket mellan Paulo Costa och Chamzat. Så jag tror det hade varit en jätterolig match. Jag tycker också att det är en bra match för Chamzat, för att Paulo Costa är så pass etablerad i mellanvikt att jag tycker att liksom, ta matchen, det är en sjukt rolig match. Jag tror ändå att det kan bli på fötterna, kan det bli ett test. Costa slår stenhårt. När bokar den? Jag är intresserad av den, absolut. Jag tror väl ändå att Chamzat vinner. Jag tror att Chamzat kommer nog, jag tror inte Chamzat kommer slagväxla mycket med honom alls. Jag tror att han direkt kommer bara ta ner honom. Dum. Gå på nedtagning. Får han ner honom så kommer han hålla det där. Kan han avsluta honom i första kommer han göra det. Men jag tror inte att han kommer att stå framför Paulo Costa och slagväxla. Jag tror inte det. Jag tror inte det. Jag tror att han kommer göra som mot Kevin Holland bara. Back, ner på marken. Brrt, ta det dit. Men jättebra match. Jättebra match. Vad tror ni själva om den? Är det en match som ni är intresserade av att se, eller hur ser ni på den saken? Det kommer en till MMA-podden timmen på tisdag. Och då ska jag se om jag kan. Det kommer hända något kul i alla fall. Jag ska styra upp något roligt till nästa MMA-podden. Så får vi se vad det blir för roligt. Någonting kommer i alla fall. Okej, inga frågor. Yes. Då avrundar jag med den här då. Som också en person tyckte att det var så kul att klaga på mig för att jag har Patreon och Swish. Men jag säger vad så här, om ni vill stötta med vara på den, så kan man göra det på två sätt. Man kan bli Patreon och just nu får ni tillgång till avsnitt varje vecka. Ni får Patreon-exklusiva avsnitt just nu varendaste vecka. Så just nu får man mycket värde för pengarna om man går in och stöttar på den. Man kan även swisha om man bara gillar liksom det man har hört här, varit med i den här live, man tycker att det är kul och bara joina, ställa lite frågor, så kan man jättegärna swisha, så är man med och stöttar på den på det sättet också. Nu ska vi se, jag har kommit in två. Vilka framtida matcher ser du mest fram emot? Vad ska vi säga? Vad tycker du om känslan att veta att man torskar en match mot någon?
Tired of ads interfering with your favorite sports podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay ahead of the game by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/sportsadfree. That's amazon.com/sportsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Jag förstår inte riktigt din fråga där. Vad tycker du om känslan att veta att man torskar en match mot någon? Jag vet inte riktigt om jag hänger med i vad menar du? Du får gärna förklara lite mer vad du menar. Menar du liksom mitt i matchen att man är på väg att torska, eller hur tänker du? Vilka framtida matchningar ser du fram emot mest? Alltså dels så har vi då nästa helg blir det. Den är väldigt intressant. Jag tog upp några här i början. Jag kommer gå lite på april, och det är väl egentligen så här huvudmatcherna här. Holloway Allen ser jag fram emot jättemycket. Tsarukyan Moikano ser jag också fram emot väldigt, väldigt mycket. De ser jag fram emot supermycket. Sen har vi då den galan som kommer den 8 april, som jag tror kommer bli skitbra. Alex Pereira mot Adesanya del 2. Superintressant. Gilbert Burns, Masvidal. Intressant. Holland Ponsonibio, intressant. Raul Rosas. Får vi se igen, är han the real deal eller inte? Vad har vi med på det kortet? Det finns ju bra matcher där. Men det är väl typ dem. Alltså rent så här bara på rak arm så är det väl dem. Ja, alltså jag tror att du ställer frågan till fel person. Först och främst, jag har gått en enda match i hela mitt liv. Det var en taekwondo-match när jag var typ 15, tror jag. Så att jag har inte den liksom erfarenheten av att veta att man torskar en match. Så att jag tror inte jag kan besvara den. Jag tror att det är en fråga som du egentligen behöver ställa till någon som liksom har den erfarenheten. Jag kan ju bara utgå ifrån som åskådare eller liksom i det jobbet jag gör att titta på det. Men jag kan ju inte ge det, jag vet inte känslan att man håller på att torska en match mot någon. Jag vet tyvärr inte. Jag vet inte. Tack själv, Kroniskt Ironiskt. Den MMA-podden-timmen kommer komma tillbaka. Den kommer nu att rulla igen varje tisdag. Så vidare inte det skulle hända någonting oförutsett som gör att jag inte kan just en tisdag spela in podd. Men då kommer ni veta det. Nu på tisdag i alla fall är den tillbaka. Den är i vanlig ordning tillbaka 18.00. Och det kommer att med största sannolikhet vara med lite gäster på nästa veckas MMA-podden. Och då har vi också en stor gala att liksom snacka upp, så att jag tror att det kan bli lite roligt snack, ska vi se. Det kommer bli riktigt roligt snack. Hörrni, jag får tacka er så jättemycket för att ni har varit med. Tack så jättemycket till allihopa. Kul med frågorna som har kommit. Vi fick ändå nästan blev det en hel timme av lite skönt surr. Så tack för att ni var med, så ses vi snart igen. Så får jag helt enkelt bara säga, ha det bäst! Presenting the reigning, defending, undisputed UFC lightweight champion of the world.